Jag vill tala till dig lite grann idag om det som vi precis har upplevt den här veckan. Vi har ju haft helg, eller hur? I alla fall har jag varit ledig. Många som arbetar har ju varit lediga de här dagarna från i torsdags när vi firade Kristi himmelsfärd. Det är ju något makalöst över det. Det är ju ingen annan som har rest till himlen som Jesus. Också där är han obeskrivlig och unik på allt sätt. Och det är värt att firas. Men vi behöver därmed också vara beredd på att Jesus kommer tillbaka. För det blir också konsekvensen utav Kristi himmelsfärd. Så blir det också en återvändande. Och det ska vi prata om idag. På vilket sätt det är. Så var beredd och vänta på Jesus. Var beredd i väntan på honom. Gör dig redo helt enkelt. Men vi ska också titta på några underbara principer som är ganska tydliga genom Bibelns hela perspektiv från gamla till nya testamentet. Under några år så var jag scoutledare. Och där hade vi en enkel princip, hämtad egentligen från Bibeln skulle jag tro. Och för att lära scouter så gjorde vi ofta så här att först så gör läraren och scouten titta på. Sen så gör ledaren och scouten tillsammans. Det går lättare när man gör tillsammans. Sen så blir det scoutens tur att göra själv och då får ledaren titta på och följa hur det går. Och när det har gått bra så gör scouten helt själv och ledaren är bara tillgänglig vid behov. Det är lite så som Jesus gör när han utrustar lärjungar. Han kallar på sina lärjungar, han undervisar dem och han demonstrerar. Så här gör jag, gör likadant ni. Lärjungarna får göra sina misstag, det vet ni att de gör massa misstag. Och på sätt och vis är vi också lärjungar, eller hur? Jag hoppas det i alla fall, att vi är lärjungar till honom. Och vi gör våra misstag, det gör vi. Och det får man lov att göra, men Jesus som vår lärare, våran rabbi är där och vägleder och hjälper och lyfter oss upp. Vi går till Markus kapitel. Och i kapitel 6 och från vers 6. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2. Och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte 2 tunikor. Han sa också till dem, när ni kommer till ett hus så stanna där tills ni går vidare. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er så gå därifrån och skaka dammet av fötterna som ett vittnesbörd emot dem. De gick ut och predikade att människor skulle omvända sig och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Det är väl makalöst underbart, va? För det här hade de ju också fått se Jesus göra. Och vi får läsa om det nu att Jesus har gjort det och lärjungarna gör samma. Är inte det en inspiration? Ytterligare ett ställe ifrån Matteus då. Egentligen samma berättelse. Matteus kapitel 10. Första versen. Där säger Jesus kallade till sig de 12 lärjungarna och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Smaka på den. Vidare vers 7. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spetel ska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Inte väska för resan. Inte 2 tunikor eller sandaler eller stav. För arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Och när ni kommit in i ett hus, så hälsa på det. Om huset är värdigt ska er frid vila över det. Men om det inte är värdigt ska er frid återvända till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka dammet av fötterna. Jag säger er, Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Här ser vi allvarsorden också i de städer och byar som inte vill ta emot Herrens evangelium. Kanske har ni sett bilder på Sodom och Gomorra. Det är knappt ens en grushög. Där finns verkligen inget annat än sten och grus och svavelrester kvar. Det är en fysisk plats. Det finns gott om filmer och bilder därifrån att ta del av om du skulle önska. Det önskar vi inte över Sverige. Det önskar vi däremot att man skulle ta emot evangelium, som vi som den kristna församlingen, vi som Kristi kropp på jorden, skulle ägna oss åt att sprida och dela och bara leva ut på ett enkelt sätt i vår vardag. Så Jesus, han leder alltså lärjungarna att göra samma sak som han. Han kallar till sig dem, han undervisar, han berättar alltihopa och sen sänder han ut dem. Men de är inte maktlösa. För vad gör Jesus då? Vi läste det precis. Han gav dem makt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor, läste vi. De har alltså inte lämnats i sticket. De har blivit redo. De har blivit redo, de har lärt sig, de har tagit rygg på Jesus, de har fått undervisningen och så på så sätt härmar de egentligen. Berättar om samma evangelium där Jesus bekräftar sanningen i evangelium med de här undren och tecknen. Och glädjen då också när de kommer tillbaka är ju makalös. Det finns ett ställe till i Lukas 10 som berättar om det här och lärjungarna är liksom ivriga och berättar för Jesus allt de har fått vara med om. Tänk när du och jag har berättelser vad evangelium har gjort i människors liv, som vi med iver berättar för varann och vi får berätta för Jesus. Tack vad du gjorde för den här människan. Va? Hur du lyfte upp från elände. Och då säger Jesus så här: han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Det är det stora undret. Att hela och bota och fördriva ondskans makt, det är lätt för Gud. Men för en människa då, att bli frälst och räddad, då betyder ju det att människan måste ta emot och av fri vilja säga: Jesus, du är min herre, du är min frälsare. Och det är någonting att vara särskilt glad över, att det undret inträffar, hur din syndaskuld blir utplånad, struken och gäller inte mer. Gud har alltså en frälsningsplan för världen. Frälsningsplanen är utlagd. Hur han skulle offra sin son för världens synd. Planen var också att Jesus skulle bygga det vi kallar församling. Skulle bygga det som skulle vara Jesu händer och fötter på jorden när han lämnar. Vi sa ju precis att vi har firat Kristi himmelfärd. Han kom, men det var tillfälligt. Han lämnar och han lämnar efter sig en församling. Och den församlingen är du och jag en förlängning utav, en utökning utav, många generationer senare. Och det som sker när Jesus lever ut och praktiserar evangelium och när lärjungarna lever ut och praktiserar evangelium, och det som sker när du och jag lever ut och praktiserar Jesu evangelium, det är att mörkrets makter måste ge vika. Det är det konsekvensen det får. Mörkrets makter går tillbaka och himmelriket breder ut sig. Det ser vi hela tiden i historien, att det är konsekvensen av människor som väljer att gå Herrens väg. Det betyder att nederlag vänds till seger i Jesu namn. Det betyder att bönesvaret är där. Ja, men jag får inte svar på alla mina böner. Nej, det kan vara så. Men över tid så ser vi att de församlingar som sätter Jesus först, de människor som sätter Jesus först i sina liv, där blir det seger till slut. Vi har samma uppgift idag. Uppgiften som lärjungarna får här, den har inte ändrat på sig. Vi har samma uppdrag, du och jag. Vi har kanske inte samma erfarenhet som Johannes och Andreas och Petrus och grabbarna där. Nej, det har vi inte. Men vi har också goda förutsättningar, för vi har hela Guds ord, Bibeln, att läsa hela tiden, varje dag. Vi har den undervisning vi behöver för att kunna leva samma liv egentligen som de hade och gjorde. Mörkrets makter måste dra sig tillbaka. För det är nämligen så att det är inte församlingen som ska rätta sig efter världen. Utan världen behöver helt enkelt rätta sig efter evangelium. Det är helt omvänt. Ibland så lurar vi oss kristna och tror att vi behöver anpassa vårt budskap så att det ska passa in och vara lite mera, ja, att det inte ska vara så stötande. Och att det ska vara lite mer välkommet och lite lägre trösklar och sådär. Det skulle jag säga är exakt fel. Det är totalt tvärtom. För Guds ord är skrivet. Det gäller och är inte på så sätt förhandlingsbart. Och när Guds ord blir förkunnat, då blir resultatet att mörkrets makter måste ge vika. Och himmelriket breder ut sig. Allt som Jesus gjorde, det gjorde han med ett syfte. Han hade en tydlig plan med alltihopa. Jesus kom för att frälsa och rädda världen, eller hur? Han kom inte för att döma och fördöma och bara elda upp hela världen så som han gjorde med Sodom och Gomorra, där det bara är knappt ens en grushög kvar. Han kom för att frälsa och rädda. Han kom också för att bygga sin församling. Han kom för att bygga det som gör att det mörka skulle stå tillbaka och Guds eviga ljus, glädje, frid och kärlek skulle få framgång för evigheternas evigheter. Det här gjorde han ju för att vi också skulle göras redo för nästa egentligen tidsålder. Du som har läst Bibeln många gånger kanske har uppfattat att det finns lite olika tidsåldrar och epoker och perioder i Bibeln. Om man tar det i stora stycken så har vi ju skapelsetiden. Alltså före syndafallet, när Adam och Eva lever i frid och harmoni och de lever i oskuld inför Herren. Sen har vi fallet i synd och människan får leva med konsekvensen av ett avstånd eller ett utanförskap egentligen till Gud. Men Gud verkar ändå, han ger inte upp. Han har en kompis som heter Noa och han får ytterligare en vän som heter Abraham och där bygger han ett folk som älskar honom. Och det där leder till lagens tidsålder, som sen får lagen genom Mose och det är massor med regler och det är massor med förbud som människan måste hålla för att kunna på något sätt ha närhet till Herren. Och det är massor med offer som måste ges. Sen kommer Guds frälsningsplan då i nådens tid. Det där vi är nu, när Jesus kommer och blir det fullkomliga offret, det som var i lagens tid, det blir fullkomnat, för Jesus är det fullkomliga offret. Och där är vi faktiskt kvar i nådens tid. För det som är också i nådens tid efter Jesu död och uppståndelse, där byggs församlingen. Där byggs Jesu händer och fötter på jorden. Där är Guds räddningsplan för den här världen. Där Jesus räddar genom sin nåd, inte genom lag. Har du läst alla lagbuden? Hur du ska offra alla fåglar och hur du ska klä dig? Min kavaj skulle vara olaglig. Det är inte exakt 100% ull i denna. Det är ull men inte 100. Det hade jag inte fått ha. Till exempel, så mycket regler är det i Moselagen. Och bryter man en regel så har man ju egentligen brutit hela kedjan, eller hur? Nådens tid, kyrkans tidsålder. Kommer den vara för evigt då? Nej. Vi har ju en kommande tidsålder också. Efter Jesu återkomst. Som är egentligen nästa anhalt. Vi lever i församlingens tid nu, men vi sträcker oss och längtar emot nästa tidsålder som är när Jesus kommer tillbaka. Där det står och talas om ett evigt liv och en ny himmel och en ny jord i Uppenbarelseboken. Så varför säger jag detta då? Jesus kom, han hade en räddningsplan. Han berättar för lärjungarna om hur det fungerar. Han ger dem ett uppdrag och en uppgift. Sen så går han till fadern. Bibeln talar ofta i liknelser och i bilder. I alla fall jag är lite trög ibland att förstå. Och anledningen till att det behövs så mycket liknelser och bilder tror jag att ska vi ha flera tusen år av generationers människor som ska ta till sig Guds ord så krävs det lite intelligens att beskriva ordet så att det håller över tid. Och det har Gud gjort på ett makalöst smart sätt skulle jag vilja säga. Därför används mycket liknelser. Och Bibeln ger på så sätt ett tydligt mönster genom hela Gamla testamentet som pekar på Jesus. Som symboliserar Jesus som frälsaren och återlösaren. Men Jesus symboliseras också som en brudgum där Gud söker efter en brud till sin son. Har ni sett det? I Bibeln ser vi hur brudgummen älskar sin brud så mycket att han blir slagen så till oigenkännlighet egentligen och spikad fast på ett kors för den brudens skull. Av Bibeln förstår vi att bruden är Herrens församling som gör sig redo för bröllop. Bruden lever avskilt och tvättar sig ren och klär sig i vita kläder. Hon är utvald och redo för bröllop. För en brud som gjort sig redo så finns bara en sak som är viktig. Andra idéer och planer och åsikter och listor med grejer som ska prioriteras faller föga bort. Helt oviktigt. När bruden har brudgummen för ögonen och den bröllopsdagen, då är det bara det som är viktigt. För brudgummen är nu under förberedelsetiden och skapar en plats för oss, församlingen, alltså som hans brud i bildspråket. Det som återstår är den dagen när fadern säger, nu är det klart, gå och hämta din brud. Uppenbarelseboken 19, och från vers 6 då. Sedan hörde jag något som lät som en enorm folkskara, som dånet av många stora vatten och mullrande åska, och den ropade, halleluja! För Herren vår Gud, den allsmäktige, han har nu intagit sin konungsliga position. Låt oss glädjas och jublas och ge honom ära, för lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i finaste linnen, skinande vitt och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. Sedan sa han till mig, skriv saliga är de som är inbjudna till lammets bröllopsmåltid. Amen. Har du inbjudan i din hand? Har du den inbjudan? Det är så fantastiskt också hur det står. Hans brud har gjort sig redo. Det betyder ju att hon i bilden här behöver ju göra någonting för att vara redo. Hon har gjort sig redo. Vad behöver vi göra då? Vi behöver acceptera inbjudan. Och Jesus Kristus som vår Herre, frälsare och Messias. Och låta honom tvätta oss rena. Rena och vita, insidan och ut. Du kan ha gjort allt möjligt elände, men gå med dig till Jesus och få han tvätta dig ren. Vi kan säga det när vi tog upp aborter innan. Har du varit där, gå till Jesus så får han tvätta dig ren. Har du gjort något annat, du kan ha suttit inne i fängelse, du kan ha ljugit för din kompis. Du kan ha tagit en toj på Ica, gå till Jesus och säg förlåt. Och rena mig från orättfärdigheten. Bibelordet här i Uppenbarelseboken talar ju om framtid. Framtiden när vi står inför tronen och inför lammet och firar den bröllopsmåltiden. Vi är ju nu i nådens tid, i församlingens tidsålder. Men snart så kommer vi in i en tidsålder då vi umgås med Jesus. När han kommer tillbaka. Han som har lämnat jorden ska komma tillbaka. Är det inte fantastiskt? Det betyder ju också att det är ju idag som är dagen att förbereda sig. Och det är idag som är frälsningens dag. Och det är idag, så länge som det heter idag, som vi är i nådens tidsålder. Och vi är alltså idag före Jesu återkomst. Han har inte kommit tillbaka ännu. När han kommer då lär du märka det. Du kommer inte att bli vilseledd och lurad, det är jag 100% säker på. När Jesus kommer, då märks det. Så uppmaningen här är ju såklart att så länge det heter idag, se till att vara förberedd. Jag vet inte om vi kommer vara kvar i livet någon av oss. Det kan vara så att vi alla är kvar i livet den dagen då Gud säger, gå och hämta din brud, nu är det klart. Vi går vidare till apostlagärningarna då, som berättar lite om himmelsfärden. Det som hände i torsdags, fast för länge sedan. Apostlagärningarna 1 och ifrån den 6:e versen. När de nu var samlade så frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta så såg de hur han lyftes upp och ett moln, Herrens härlighet, tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen, dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem och de sa, Galileer, varför står ni här och ser upp mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Visst är det underbart ändå. Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Här har vi ju hela kopplingen, va? Jesus kom till världen för att frälsa, för att rädda. Han kom inte för att fördöma eller döma eller elda upp hela jorden. Han var här fysiskt på jorden, om än en väldigt kort tid. Var är han nu då? Han är på tronen. Han är på tronen. Han sitter på Guds tron. Han sitter på faderns högra sida. Han ber för dig. Och i bilden av bröllopet också så bereder han rum för dig, va? Han ger redo för brudeskaran att ha en plats hos sig. Och Jesus Kristus är den levande Gudens son som är på tronen. Han är konungars konung, brukar vi säga. Han är herras herre, eller hur? Där sitter han nu. Det är där han är. Det betyder att han har ett finger med i spelet av allt det som sker på jorden. Han kan tillsätta kungar, eller hur? Han kan avsätta kungar när han vill. Han kan tillsätta presidenter och ledare och politiker när han vill. Han kan avsätta och tillsätta präster och pastorer och ledare och företagsledare och medarbetare. Han kan möblera om och göra precis vad han vill. För han är konungars konung och herras herre. Han kan sälja hus när han vill. Han kan köpa hus när han vill. Han kan laga tak när han vill. Han kan utrusta och leda, och han kan med sin heliga ande få dig och mig, även att vi är svenskar, att bli lite grann inspirerade för hans agenda. Det kan också hända, för han sitter på tronen. Och eftersom han gör det så finns det alla möjligheter. Det är han som vill utrusta dig med sin heliga andes kraft. Han är på tronen. Jag hoppas att han får vara det i ditt liv och i ditt hjärta också. Lukas kapitel 24. Lukas 24 från vers 44. Sen så sa han till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt som står skrivet om mig i Moses undervisning, hos profeterna och i psalmerna måste uppfyllas. Sedan öppnade han deras sinne så att de förstod skrifterna och sa till dem: det står skrivet att en smorde ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse till syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om detta och se, jag sänder er vad min fader har lovat. Men stanna här i staden tills ni är iklädda kraft från höjden. Sedan förde Jesus dem ut nästan ända till Betania. Han lyfte upp sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. Då tillbad de honom och återvände till Jerusalem, uppfyllda av stor glädje. De var alltid i templet och prisade Gud. Stor glädje. Vi läste ju tidigare om hur glada de var och hur Jesus såg Satan slungas ner, eller hur? Det var stor glädje ändå. För vad hade hänt här då? Jesus hade ju varit tillsammans med lärjungarna och de hade äntligen förstått alltihopa. För varje sak som Jesus gör, det får ofta större konsekvenser än vad vi kan se. Varje liten sak som Jesus gör och säger, det är större än vad det först ser ut på ytan. Och när vi studerar detaljerna kring Jesu liv och hans sätt att agera och tala, så verkar det inte finnas någon som helst ände på vad vi kan lära oss utav det. Tänk alla bibelstudier och predikningar som vänder och vrider på Guds ordet. Det är utan gräns vad vi kan lära oss. När Jesus kom till jorden så föddes han på ett extraordinärt sätt. Hans liv var alltigenom extraordinärt, och hans sätt att lämna denna jord var också extremt extraordinärt. Och strax ska det omvända ske när han kommer tillbaka på samma sätt som han lämnade. Vi vet att Jesus är ifrån evighet. Vi vet att han var med när himmel och jord skapades. Vi vet att han var med från första dagen. Vi vet att han vill leda människor till att öppna sina ögon för Gud. Vi vet att han vill och har löst människor från synd, ifrån bundenhet och från nederlag. Vi vet att Jesus har och botar sjukdom. Vi vet att han inte kom för att döma utan för att rädda. Vi vet att Jesus gav sitt liv för mänskligheten. Och vi vet att han ville att det skulle vara så tydligt som möjligt för generationer efter då det hände en dag i Israels land att vi skulle ta rygg på det, följa och tro, ta till oss och få frälsning och räddning. Det betyder att Jesus tillfälligt lämnar himlen för att födas för att sedan återvända tillbaka. Vi sa ju precis att han sitter på tronen. Guds plan var inte att han skulle vara kvar. Guds plan var att han skulle ha en frälsningsplan för den här världen. Och på Golgata talade Jesus ut orden: det är fullbordat. Att Jesus står var här tillfälligt. Han föddes, dog och uppstod. Han gick till Fadern efter att ha undervisat lärjungarna grundligt. Han är hemma hos far. Men nu är mänskligheten vunnen. Uppdraget var slutfört. Nu var döden besegrad. Nu finns det ett erbjudande om förlåtelse. Nu finns det ett erbjudande om evigt liv som Herren ger. Så efter uppståndelsen och Jesu maka lösa seger på Golgata kors, så var Jesus fullt levande. Han umgicks med lärjungarna i 40 dagar och undervisade dem vidare. Vi vet ju att det var svårt även för Petrus att stå upp för evangelium där precis i påsketid. Men 40 dagar senare, tänk att bara få 4 minuter med Jesus. Jag tror det skulle ha stor skillnad för oss. Tänk 40 dagar. Och Lukas 24 säger att de var uppfyllda av stor glädje efter de här dagarna, även när han lämnade. För de visste att de inte skulle vara lämnade själva. Och vi vet också att vi inte är lämnade själva. Glädjen var stor hos lärjungarna för att de förstod att de skulle få en annan hjälpare. Jesus hade ju varit i allt deras hjälpare under de här åren de hade umgått. Så de här åren som Jesus hade varit deras ledare och lärare. De visste att de skulle få en annan hjälpare, och vid det här laget så visste de att det Jesus säger, det kommer att hända. Även om vi inte begriper det, så hade de lärt sig det vid det här laget. Har han sagt något, då blir det så. De skulle få den helige ande. Samma ande som väckte Jesus upp från de döda. De var glada och fulla av tillförsikt. För församlingen skulle byggas. Brudgummen skulle gå och förbereda för bröllopsfesten och göra rum för bruden. De var glada och uppfyllda för att de visste att Jesus skulle komma tillbaka. Jag tror att de var så ivriga i den tron att många trodde att det skulle ske väldigt nära inpå. Men jag tror att Herren vill rädda så många som möjligt till sin himmel. Och vår uppgift nu i församlingens tidsålder är att befolka himlen, eller hur? Rycka människor ur fördärv och nederlag till en evig frälsning och seger. Det var därför som Jesus dog. För att vi som hans församling, hans händer och fötter och mun här på jorden skulle förkunna evangelium till jordens yttersta gräns. Det är ju helt makalöst när man hör hur Blom har varit iväg några dagar med en skörd på 1100 frälsta människor som får höra evangeliet. Det är kraft till frälsning. Det är liksom sprängstoff, va? Hur det spränger bort och ondskans makt måste gå tillbaka. Det är det som sker i de här byarna. Där främmande religion och avgudar är så oerhört starka. Det är därför vi ber och kämpar för att det här landet som är så oerhört fyllt av avgudar, att mörkrets makt skulle få dras tillbaka och frälsning och seger skulle inträffa. En annan hjälpare tar över efter Jesu himmelsfärd. Kanske att Markus predikar om det nästa helg, när det är pingsthelgen. Det blir nog fullt av helig andes närvaro ändå, oavsett vilket ämne han tar upp. Församlingen byggd på Guds ord börjar sprida sig efter Jesu himmelsfärd. Andens ledning och kraft är med lärjungarna. Och evangeliet, det pekar på Jesu återkomst, eller hur? Jag önskar att du tog ställning för Jesus idag. Du som lyssnar på det här. Det går inte att vara neutral inför Jesus. Antingen är man för eller emot. Har man inte sagt att man är för, så är man egentligen emot, och då har du tagit ställning. Se till att du har tagit rätt beslut när det gäller Jesus, för det gäller på evigheten. Jag skulle önska att du är en av dem som det står talas om i Uppenbarelseboken, att du har gjort dig redo och klätt dig i de vitaste skinande kläderna och är bjuden till lammets bröllop och ta emot samma helige ande som väckte Jesus upp från de döda. Matteus 28 tar vi sen då. Matteus 28 och från vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är de sista raderna i Matteus evangelium. Något av det sista som Matteus i alla fall återger av vad Jesus säger. Ibland brukar man ju säga att de sista orden någon säger är de viktiga. Jag tror att det här är oerhört viktigt som Jesus säger. Vad säger han? Åt honom har getts all makt. Vad ska vi göra? Vi ska gå ut och berätta om evangelium och göra alla folk till lärjungar. Mörkrets makt ska gå tillbaka. Vi ska doppa dem ner. Begrava den gamla syndfulla människan och uppstå till liv med Kristus. Och vi ska lära och undervisa. Följa samma exempel som Jesus gjorde, som vi har gjort med småscouterna. Visa. De får prova själv. Vi gör tillsammans. Och så det blir lite tokigt och så visar man igen. Och så går det bättre. Och så går det bättre. Kom ihåg att vi har ingen annan uppgift eller inriktning än denna. Det har inte kommit någon kontraorder ifrån himlen än den här. Efter Jesu himmelsfärd, det som skrivs sedan i Nya Testamentet handlar jättemycket om mission och att leva i andens kraft. Det handlar jättemycket om att bereda väg för den helige ande. Att utbreda Guds församling, uppbyggandet av församlingen. Att leva rent och heligt. Att leva på så sätt förberedd för den dagen då Gud säger till ärkeänglen: blås nu i basunen, för nu ska vi hämta hem dem. Nu är allt klart. Nu blir det bröllopsfest minsann i himmelen. Tänk när Gud säger det, va? Jag tror att vi har en del kvar att göra innan dess. Men det är också någonting att se fram emot. För att varje dag leva redo. För vi kan inte vänta mig till imorgon att göra sig redo. Vi måste vara redo idag. Idag är frälsningens dag. Bruden har gjort sig redo. Johannes evangelium kapitel 14. Om ni älskar mig, från vers 15, så kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare så att han kan vara med er för alltid, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Eftersom den varken ser eller känner honom, men ni känner honom eftersom han förblir i er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en liten tid och världen ser mig inte mer, men ni ska se mig. Eftersom jag lever så ska ni också leva. På den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni är i mig och jag i er. Jesus sa ju att det var bra att han lämnade. Jesus sa att det var bra för lärjungarna och därmed också för oss som hans lärjungar att han lämnade jorden. Det hade ju kunnat vara praktiskt och trevligt. Vi läste ju i Matteus 24 hur de undrade, är det nu dags för dig att inta hela Jerusalem här och förgöra romarnas makt och så. Men perspektivet var större än så. Här sitter vi 2000 år efteråt och är räddade, frälsta av samma evangelium. Det står ju också i ordet att Jesus visade sig för jättemånga människor. Kanske att de tänkte, nu är han väl kvar här då. Men Jesus lämnade världen för ditt och mitt bästa. För ditt och mitt bästa så kom en annan hjälpare som hade en extraordinär, kan man säga, egenskap. För Jesus var ju fysiskt i Israel. I krokarna kring Jerusalem och Galileen och Samarien och åkte lite båt över Genesarets sjö och lite sådär. Det var ju där han var. Men vi sitter ju här uppe. Och här uppe kan Guds helige ande ha gemenskap med dig. Här idag, uppe i kalla Sverige, även om det börjar bli lite varmare nu, så kan Gud tala till dig genom sin helige ande. Och där kan Gud hjälpa dig och leda dig i missionsarbetet på ett helt annat sätt. När vi blir utrustade med hans helige ande. För ska vi bygga hans församling, ska vi ha den här pedagogiken utav att vi tittar på våra ledare och vi gör tillsammans och vi klarar oss. Men vi har en helige andes hjälp som övervakar oss och som hjälper och leder och stöttar och ger kraft och mod. Som lär oss att tolka ordet och som ger oss också profetisk gåva att berätta om evangelium för rätt personer. Att lägga händer på sjuka som blir friska. Då tycker jag nog att det var ganska bra att Jesus lämnade. Även om det kanske hade varit behagligt för stunden att han var kvar. Men han ska komma tillbaka. Första Korinthierbrevet 15. Första Kor 15. Vi ska snart landa det här. Syskon, nu vill jag påminna er om det evangelium som jag predikade för er. Ni tog emot evangeliet och står på den grunden. Genom den blir ni frälsta. Om ni nu fortsätter hålla fast vid det jag predikade för er. Annars har er tro varit bortkastad. Jag gav er det viktigaste först, det jag själv personligen har fått ta emot. Att en smorde dog för våra synder, precis som skrifterna förutsade. Att han blev begraven, att han på tredje dagen skulle uppstå och lever nu, precis som skrifterna sa. Han uppenbarade sig för Kefas, sedan för de 12. Efter det så visade han sig för över 500 syskon vid ett tillfälle, varav de flesta fortfarande lever. Men några har somnat in. Senare uppenbarade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Sist av alla uppenbarade han sig för mig, som en för tidigt född. Jag är den minste av apostlarna, ovärdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Det är Paulus som skriver detta alltså. Kraften i evangelium. Jesus visade sig för mängder av människor. Det finns gott om också utombibliska berättelser som beskriver sanningshalten och beviset för Jesu liv och gärning på jorden. Det finns gott om sådant material att läsa och se till. Vi vet att Guds ordet är sant. Vi vet att det stämmer för att vi har den helige ande i vårt hjärta som vittnar om det. Och då vet vi också att han ska komma tillbaka. Han kommer snart igen. Efeserbrevet 4. Efeserbrevet 4 från vers 7. Åt var och en av oss var nåd given i proportion till dens modes gåva. Därför står det, när han steg upp i höjden ledde han ett paradtåg av fångar och han gav gåvor till människor. Frasen, han steg upp. Vad menas med den? Innebär det inte att han först steg ner till den lägre delen, nämligen jorden? Den som steg ner är också den som stiger upp högt över alla himlar för att uppfylla allt. Han gav gåvor. Några till att bli apostlar, några till profeter, några till evangelister, några till pastorer och lärare. Hans intention var att utrusta de heliga för att de skulle kunna göra tjänst och bygga upp dens moders kropp tills vi alla kommer fram till trons enighet och kunskap om Guds son. Till ett sådant mått av fullvuxen mognad att vi blir helt uppfyllda av dens mode. Skulle vi inte längre vara småbarn som kastas hit och dit och förs runt av varje vindkast i läran genom listiga människors bedrägliga spel, de som har en metod som syftar till villfarelse. Utan när vi talar sanning i kärlek så borde vi i allt växa upp till honom som är huvudet, dens mode. Han från vilket hela kroppen fogas samman och hålls ihop i kärlek. Genom det stöd som varje led ger, alltså du och jag, efter varje enskild dels uppmätta kraft som gör så att kroppen växer till och byggs upp, bygger upp sig själv i kärlek. Här är vi nu. Den helige ande ger gåvor till oss som delar lemmar i hans kropp. Den levande Gudens församling, fylld av den helige ande, olika gåvor, olika kvaliteter med samma uppgift att sprida evangelium. Metoderna kan se olika ut. Det kan vara scouting som gör lärjungar utav människor. Det kan vara pannkakskyrkan som gör lärjungar utav människor. Det kan vara bibelstudium här som gör lärjungar utav människor. Det kan vara ungdomssamling när vi möter ungdomarna. Det kan vara att möta någon på ICA-parkeringen som är startskottet i alla fall till ett lärjungaskap. Det kan ske på många olika sätt. Det måste inte vara på samma överallt. Jag tycker det är intressant att se hur Jesus leder och hjälper genom alla tider på ett praktiskt, enkelt och konkret sätt. Hur han ser till att skapa och bygga sin församling. Hur du och jag får vara en del av att sprida Herrens evangelium som är Guds kraft till frälsning. Jag skulle önska att du ville vara en aktiv del i att göra människor till lärjungar. Jag skulle önska att du var en aktiv del i en levande församling. Där du fick vara lärjunge. Där du fick lära dig vad det är att följa Jesus. Jag skulle önska att du kanske tog modet till dig att kanske skaffa dig en mentor, en ledare som har gått lite längre än du kanske. Om du behöver det. Eller så är du en ledare och en mentor och en hjälp till någon annan. Ett stöd där du får dela med dig av din vishet och din kunskap och dina erfarenheter i att vandra tillsammans med Jesus. Jag skulle önska att vi framförallt spenderar mycket tid med att läsa Guds ord som Herrens levande församling. Inspireras av den. Vi har läst många bibelord idag. Långa har de varit. Kanske är du trött på mig nu. Jag önskar att du skulle inspireras av Guds ordet. Jag önskar att du skulle ta emot de gåvor som vi läste om precis i Efeserbrevet. Ta emot den helige andes gåvor. Var också du en ledare och en lärare för andra. Och gör dig framförallt redo till Herrens återkomst. Han kommer snart tillbaka, var så säker. Ska vi tacka och prisa Herren tillsammans. Tack Jesus för att du har visat oss vägen, den enda vägen till Fadern. Tack Jesus att du är världens enda hopp och frälsning. Jag tackar dig Jesus för att du är vår frälsning. Jag tackar dig Jesus för evangeliet som är Guds kraft. Jag tackar dig för kraften i evangeliet som gör att mörkret måste ge vika. Jag tackar dig för den sanning att åt dig Jesus har givits all makt i himmel och på jord. Jag tackar dig Jesus för att du har planterat församlingen på jorden och gett den kraft och makt och myndighet. Jag tackar dig Jesus för att helvetets portar kan icke hindra den. Jag tackar dig Jesus för Sverige. Vi vill be för vårt land. Vi vill be att din församling i det här landet skulle vakna till liv och klä sig i skinande vita kläder och låta sig tvättas ren i ditt blod, Herre. Jesus, jag vill be om en omvändelse från den här världens tänkesätt och anpassning och system till att böja sig inför dig, Gud, och låta dig vara Herre och Konung. Tack Jesus att du är på tronen. Tack Jesus att du inte har lämnat oss utan du har gett oss en annan hjälpare som är i våra hjärtan. Vi ber heligande, hjälp oss var och en. Hjälp din kyrka i det här landet. Hjälp församlingar att starta och bildas. Hjälp församlingar att göra rätt saker, hålla på med rätt saker, vara upptagen med det som ligger på Faderns hjärta och inte så mycket bara människors hjärta och kanske egna drömmar. Jesus, jag vill be om den helige andes närvaro. Tack Gud att du skulle komma med närvaro i våra hjärtan. Tack Gud för frälsning bland den unga generationen. Som kanske är så trött på allt det här ytliga och undrar vad är det som är på riktigt. Tack Gud för ungdomsmötet som ligger framför i veckan. Tack för den unga generationen som ska bli räddad, som ska få se och uppleva frälsning ifrån himlen. Jag tackar dig Jesus Kristus för ett uppvaknande och en omvändelse. Vi vill be för höglandet, Herre. Det här har en gång i tiden varit ett bibelbälte. Gud, nu finns inget bälte kvar nästan. Vi ber att du skulle få vara ett område där människor älskar att prisa och upphöja ditt namn. Och där människor skulle ha blivit så fyllda av ditt evangelium. Och kraften i det är att vi inte kan vara tysta utan vi måste gå ut med det. Jag tackar dig Jesus att du skulle vara den som sanktionerar ditt ord och lyfter upp människor ifrån dyn och frälser och räddar, helar, botar. Tack Jesus för en genuin och äkta kyrka som är din församling. Att vi skulle få ha Herrens församling och inte så mycket föreningsliv. Utan Herrens församling på denna jord. Redo att möta dig den dagen då Herren blåser i basunen och säger: nu, hämta din brud. Gud, jag ber att vi skulle få vara redo då. Om det är någon i detta nu som lyssnar på det här och inte vet att den är redo, så ber jag Gud, kom till den personen. Lyft upp, Herre. Peka på där omvändelse behöver ske. Peka på det i våra liv som är i vägen. För att ditt ord skulle ha framgång i våra hjärtan och våra liv och i din församling i Sverige. Jag tackar dig för en tid utav ditt heliga evangeliums framgång. Församlingens utbredande. Jesus, vi ber. Jesus, vi ber. Jesus, vi ber att du skulle börja med oss. Börja med våra hjärtan, Herre. Ge oss mod att gå ut. Mod att berätta. Mod att inte hålla tyst. Mod att försvara ditt ord, Herre. Mod att stå upp för ditt ord. Mod att pröva våra vingar. Mod att försöka göra som du, efterlikna. Mod att släppa taget om av vår egen kontroll och låta den heliga ande få ta över. Mod att bjuda in din heliga ande i våra liv. Jag ber, Herre, att vi skulle ha mod som kristna och som församling i Sverige att låta den heliga ande styra och leda i Jesu namn. Tack Gud för en tid av omvändelse. Tack Herre. Tack Gud. Tack Herre.